Jag har som överskrift gemenskap i den helige ande. Jag hade lite svårt att hitta en överskrift, men det vart så. Jag vill sopa bort några felaktigheter. Ni vet, man får skilja. Ibland har man lite fel uppfattning. Det behöver inte vara en villolära. Villolära leder fel, leder bort från Gud. Men ibland kan vi behöva korrigeras kanske i vissa saker, därför att vi inte vet kanske vad det står i Bibeln. Och vissa saker kanske behöver sopas bort, så att säga. Det finns ju ganska många olika strömningar där man förnekar att Jesus är Gud. Det finns de som tror att fadern är sträng och Jesus är snäll, nu för att det är skillnad i gamla och nya testamentet. Det finns någon som påstår att det är olika smörjelser. Det var en gammal smörjelse i gamla testamentet och en ny idag. Alltså den smörjelse är den helige ande. Det finns de som tvivlar på att man kunde ha den helige ande i gamla testamentet. Det är också ganska utbrett att man liksom tänker att gudomen eller treenigheten, fadern och sonen och den helige ande utgör en hierarki eller en rangordning på något sätt. Det där vill jag justera. Och jag har några punkter då som jag vill ta upp. Och det är att det är samma Gud, det är samma helige ande, samma smörjelse i gamla förbundet, gamla testamentet, som i nya testamentet, eller förbundet, det är samma ord. Treenigheten, en sann enhet utan hierarki eller rangordning. Jag vill ta upp gemenskap som inte fungerar. Helhet i en trasig värld. Och sista punkten, klättra upp eller kliva ner. Så börjar vi med den helige ande i gamla testamentet. Från andra Mosebok 31 och från vers 1. Exempel där. Nu är det ju så att det här är för mycket för att ta alla bibelord naturligtvis. Det finns många bibelord som man kan styrka upp det här med. Men jag tar ju bara kortfattat eftersom vi inte har tid och lägga ut det för mycket. Herren sa till Mose: se, jag har kallat Bezalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk. Det här gällde Guds hus, eller på den tiden tabernaklet som skulle byggas. Här säger alltså Herren själv, han har fyllt den här personen med sin helige ande. Och det var i gamla förbundet. Och vi kan läsa i psalm 51 och vers 3. Där David utbrister när han är i stor ånger och förtvivlan efter en både brottsligt och ett grov synd som han hade begått. Och där ber han till Gud: förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Det är också ett exempel. Alltså David hade fått Guds helige ande. Och i detta läget visste han: det finns ingenting som är så viktigt och värdefullt i mitt liv än den helige ande. I Petrus första brev, kapitel 1 och från vers 10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Alltså de profeterna i gamla förbundet. De undersökte vem och vilken tid Kristi ande i dem visade på, när han förutsåg Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Också ett exempel på att de hade Kristi ande, alltså den helige ande. Så läser vi om löftet om den helige ande i det nya förbundet. Från Joel 2, från vers 27. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel. Att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig komma på skam. Och det ska ske därefter. Och det är vad Joel hade profeterat innan. Alltså att Gud skulle besöka sitt folk. Jesus besökte sitt folk. Därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och det är det som hände på pingsten som vi läser om i Apostlagärningarna 2. Era söner och era döttrar ska profetera. Ordet nava. Profetera, tala eller sjunga, inspirerade av den helige ande, betyder ordet på hebreiska. Era gamla män, och det här har jag tjatat om i många år, och det är svårt ibland att kanske att få in, men det står i grundtexten de äldre bland er. Det gäller både män och kvinnor. Vi behöver inte dela upp det. Pluralformen i hebreiska och i grekiska som är grundtext i gamla och nya testamentet, där gäller det både män och kvinnor. Det står alltid då i plural, maskulinum. De äldre bland er skall ha drömmar och era ungdomar skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor, alltså alla som tror, skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Och det är någon som uttryckte så här att i gamla förbundet så kom det droppar av den helige ande, men i nya förbundet utgjuts anden över alla som tror. Alla kan fyllas med helig ande. Inte bara israeliterna, utan till alla folk skulle nu budskapet gå ut. Alla som tror på jag är. Alla som tror på Jesus, judarnas konung och världens frälsare. Och Petrus, han var ju väldigt förundrad när han fick en uppenbarelse som han behövde för att få inse detta. Att evangeliet skulle gå till hedningarna. Det här inte bara gällde judarna och Israel. Nu förstår jag verkligen, sa han, att Gud inte gör skillnad på människor. Det är väl känt för oss att sann gemenskap och sann enhet måste bygga på att man är jämställda och att man är på samma nivå. Det gäller i vänskap, det gäller i äktenskap, det gäller i Guds församling. Och vi ska se lite på treenigheten då. Jesus sa ju vid ett tillfälle i Johannes 10, jag och fadern är ett. Och i Johannes 8, vers 24, där säger Jesus, om ni inte tror att jag är. Och grundtexten, ego eimi, det är alltså Guds namnet på grekiska som uttrycks här. Jag är. Det var ju så Gud uppenbarade sig för Mose, långt, långt tillbaka. Om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Med andra ord säger Jesus att han är Gud. Han är i gudomen. Och i 1917 års översättning så står det, om ni inte tror att jag är den jag är, så ska ni dö era synder. Så där läser vi kanske lite snabbt, jag är den jag är. Men läs istället, om ni inte tror att jag är den jag är, vilken jag är? Jo, gamla förbundets jag är. Det är en skillnad. Jesus är sann Gud, sann människa, blev han. Johannes 14 och från vers 27 läser vi. Det är Jesus som talar. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag. Jag tror jag nämnde detta förra gången här. Men jag nämner det bara kort igen. För här kan man ju då tro, jaha, men här står det ju faktiskt att fadern är större. Alltså än Jesus. Ja, i den omständigheten som sonen här befann sig i som människa. Med alla de begränsningar som det innebar. Som Jesus var villig att gå in i. Att bli sann människa. Att bli människa. Men han säger också där att lärjungarna borde glädja sig därför att han ska återvända till fadern. Och jag läste förra gången en annan vers där i Johannes evangeliet. Där Jesus säger att när han ber till fadern att fader, ge mig nu den härlighet som jag hade före världen var till. Och vi kan jämföra detta med ett annat bibelord i vers 12. Vers 12, ja, i samma kapitel, Johannes 14. Där Jesus säger, amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Och det här bibelordet har ju använts i många sammanhang för att på något sätt försvara ganska underliga manifestationer. Och man har till och med hittat på under och så här som inte har hänt för att man vill uppfylla det här bibelordet. Men man kan ju då säga att Jesus uppväckte döda. Han botar sjuka. Han frälste, men han uppväckte oss och döde. Vad är större än det? Så vi förstår här att det har med begränsning att göra, geografisk begränsning. Precis som Jesus var begränsad som människa, så innebar att Jesus återvände till Fadern. Det innebar att han skulle sända den helige ande. Evangeliet skulle ut till alla folk. Det var inte längre begränsat till en plats där Jesus befann sig, till ett land och så vidare. Jesus möter oss ju därför på den nivå som vi befinner oss i. Och jag vill läsa med de här underbara orden i Filipperbrevet 2 från vers 6. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, eller som det står i översättning Bibel år 2000. Han vakade inte över jämlikheten med Gud. Han alltså utnyttjade inte sin position, kan man säga. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Herren. Det är alltså, han är Gud. Det är ju det hebreiska namnet också på Gud. Den helige ande då, ja, han kallas hjälparen. Och jag vill med ett bibelord visa att han är jämlik och likvärdig både Fadern och Sonen. Och det är Jesu ord i Johannes 14 och 16. Han säger så här: och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Ordet för hjälpare, det känner säkert många till. Parakletos på grekiska, som betyder hjälpare, advokat, rådgivare, tröstare, förespråkare. Och verbet är att trösta, att uppmuntra, att förmana, att ordagrant kalla till sin sida för att hjälpa. Att kalla till sin sida för att hjälpa. Och det beskriver också då advokat, alltså en juridisk rådgivare eller försvarsadvokat, kan man säga, som representerar någon annan. Och den helige ande, som vi vet, är Jesus ställföreträdare på jorden. Och ingen annan, vem som än påstår något sådant, som ju tyvärr påven gör. Men det är inte sant. När Jesus säger här, jag ska be Fadern, då är det där ordet be som bara står i grundtexten när Jesus ber. Därför att det betyder att den som ber är på samma nivå eller likvärdig med den, jämlik alltså med den han ber till. När lärjungarna eller någon annan ber, då står ett annat ord, aiteo på grekiska. Och det betyder, det här ordet beskrivs som en fattig eller utfattig tiggare som kommer inför en stor och mäktig herre och ber om hjälp. Det är en väldig skillnad där. Så säger Jesus, Fadern, han ska ge er en annan hjälpare. Och det där ordet annan, det betyder också att vara likvärdig, samma kvalitet, av samma kvalitet, av samma sort, jämlik mig, säger han, om hjälparen, om den helige ande. Om det hade varit någon annan i beskrivning, någon helt annan som inte är likvärdig mig, eller då hade det varit ett annat grekiskt ord, heteros. Det hade beskrivit någonting annat. Då vill jag gå in lite på gemenskap som inte fungerar. Det läser vi om i andra Korinthierbrevet 6 och från vers 14. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, till Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra med dem, och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren: gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er fader, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Inom parentes vill jag bara säga här att det här ofta används, vad jag vet, när det gäller äktenskap, där den ena parten är troende och den andra inte. Jag skulle aldrig kunna uppmuntra någon att gifta sig med någon som inte tror, för att jag skulle inte kunna tänka mig att leva i ett äktenskap där inte vi kan dela tron. Så jag kan inte uppmuntra det. Men jag tror inte att den här versen handlar om det. Därför att det står här: gå ut ifrån dem och skiljer från dem. Och det finns ingen uppmaning någonstans att skiljas i Bibeln på grund av att den andra inte tror. Tvärtom så beskriver Paulus, när han tar upp äktenskapet, att man har inte ens rätt att begära skilsmässa av den orsaken. Det finns ju andra orsaker som där det är man ska skiljas. Men det här kan vara en överenskommelse eller en gemenskap. Det kan vara ett felaktigt samarbete. Det kan handla om ekumenik där man helt enkelt egentligen har olika mål och dras åt olika håll och tvingas att kompromissa. Det är där som man måste ta ett val. Gå ut. Dra ut. Följ inte den mängden eller följ inte den där vägen. Och är man då okad, alltså sammanbunden med någon, så måste man ju bryta upp därifrån. Vi kan ta exempel som krislam, som det kallas. Där man försöker förena kristendom och islam. Men det är ju omöjligt, för vi tror inte på samma Gud. Koranen förnekar Jesus som den han är. Då kan man naturligtvis inte ha någon andlig gemenskap. Det är omöjligt. Vi har exempel, många exempel i Bibeln. Jag tänker på Koras uppror i ökenvandringen, där Gud själv genom Mose uppmanar folket: dra bort ifrån dem, så att ni inte dras med när de förgås. Kung Josafat, kungen, en kung som var gudfruktig och fin på många sätt, men han gick i förbund och drog i krig med kung Ahab. Kung Ahab var verkligen inte någon man skulle gå ihop med. Det höll på att kosta Josafat livet, men han klarade sig, för han ropade till Herren om hjälp. Men kung Ahab var ju en väldigt ogudaktig och ond person faktiskt. Vi läste här: hur kan Kristus och Belial, eller Belial som det också kan översättas beroende på vilket språk. Vad är detta? Vem är detta, kan man undra då? Ja, det är ett judiskt namn för Satan. Kan översättas den laglöses avföda, eller översätts ofta i svenska biblar för onda människor. Står på ett antal ställen, och då står det Belial i hebreiskan. Det är någon som är falsk. Beskriver någon som är fördärvare. Alltså ond och fördärvare och otyglad kan det översättas. Ogudaktig, inte bra för något. Det står i 5 Mosebok 13 till exempel om onda män. Där står det Belial som uppmuntrar till att tjäna andra gudar. Det står om Elis söner att de var onda män i 1 Samuelsboken, som inte kände Herren. De gjorde väldigt mycket ont där bland Guds folk och i templet. Och där står ordet Belial. Belial är hopsatt av två ord. Jag vill ta betydelserna, så jag ger ett uttryck för vad Belial står för. Beli och Jaal. Orden betyder misslyckad, nedbrytande, korrumperad. Jaal betyder att klättra, uppför, upphöja sig eller att bestiga. Så lägger vi ihop de här orden så kan du få en sammanfattning av mig: misslyckad klättrare. misslyckad klättrare. Och vi kan läsa i Jesaja 14 om det som vi brukar tolka som en beskrivning av Satans fall. Från vers 12. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Det är ordet Lucifer här. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Och vers 15. Men ner till dödsriket blev du förd längst ner i graven. Högmodet, det gör att man vill klättra, man vill upp, få makt, bli som Gud. Antikrists ande, det står ju alltid för makt och hierarki på andras bekostnad naturligtvis. Och all slags självfrälsning i alla religioner handlar om egentligen om makt, att prestera, att klättra. Åh, man ska bli bättre och man ska, ja, det är ju det går ut på. Man kan till och med få människor att tro att det är kristet många gånger. Men det finns bara ett, det finns bara en, det är bara evangeliet som erbjuder förlåtelse och nåd. Det är bara Jesus som erbjuder detta och kan erbjuda detta. I hela världen, av alla religioner och filosofier och trosuppfattningar som finns. Men Paulus använder ju på ett ställe lite ironiskt om de falska apostlarna då. Övermåttan höga apostlar som han inte alls liksom gick in under. Men han avslöjar dem. Det går inte att ha gemenskap. Det går inte. När någon hela tiden måste vara för mer, lite högre, lite bättre. Eller hur? Jag tror vi har alla erfarenhet av det. De här tankarna finns inom New Age, nyandligheten. Det finns inom frimureriet, inom katolicismen, inte minst med påverdömet. Jag har berättat på hemsidan om en syn jag hade i början på 90-talet som faktiskt visade sig vara en varning för Ulf Ekman. Jag har kallat den inga andra namn därför att jag såg Jesus Kristus namnet på den mörka natthimlen som stråla. Och jag kände en sån otrolig glädje inom mig. Jag var på Göteborgs himmel. Men så kom i mina tankar andra namn. Men hur går det med dem där? Liksom, och det var liksom så här häftiga affischer och reklam som liksom fladdrade förbi. Och det namnet jag minns, det var Ulf Ekman i en hög position. Men så var det som den där sandala som en stjärna, det där namnet. Och jag liksom nästan, jag bad Gud om förlåtelse för jag tänkte, men här visar han en så fantastisk, underbar syn. Jag förstod vad han ville säga med rätt med Jesus namnet på Göteborgs himmel. För jag bad ju för Göteborg om väckelse. Så visar han detta underbar, så tänker jag på Ulf Ekman, var kom han ifrån? Jag hade ingen tanke på honom. Senare förstod jag att det var Gud som varnade mig. För genom åren har rykten gått, men nu är han rumsren, nu har han ändrat sig, nu är Ulf Ekman okej, nu är han välkommen där och nu är han välkommen dit. Och så har jag tänkt, ja, visst, det hoppas man ju, att det är sant. Och så har jag tänkt på den där synen, men jag undrar ändå, så har jag frågat Gud, vad är sant? Vad säger, är det sant att det har hänt? Vad betyder då den där synen du visar mig? Och varje gång har något nytt avslöjat om Ulf Ekman genom åren. Jag har förstått det. Att Gud, han vet ju slut redan från början. Han vet vad människor är på väg. Och det var en varning. I veckan här kunde vi läsa, eller om det var förra veckan, Aletheia på nätet, bloggen. Om Ulf Ekman och avslöjanden och ja, nya avslöjanden. Och bland annat står det så här. Ulf Ekman har ofta lyft fram sin anspråkslösa lön och efterskänkta royalties. Samtidigt har han under alla år ensam bollat med utlandsmiljonerna. Ja, så är det ju att framgångsteologi, det handlar ju också om makt och pengar väldigt mycket. Vi har Sjubergenläran som vi har varnat för under lång tid. Som ni säkert har läst Karin Janssons nyhetsbrev också. Hon är väldigt insatt i detta. På en video på YouTube så säger man, du måste vara rik för att få inflytande. Du måste inta positioner för att påverka. Och det här alltså gäller i Guds församling, säger man. Och då hörs det ju varifrån det här kommer, eller hur? De förstår inte att Gud verkar ofta genom vår svaghet. Han utväljer vem han vill och han utväljer gärna den som ingenting är i den här världen. För att han ensam ska ha all ära. Undra på att djävulen erbjuder en uppsjö av lögner och läror, religioner som leder till högmod inför himlens Gud. Och jag tror jag också nämnde förra gången att ordet djävul på grekiska, diabolos, betyder just det. Anklagare, förtalare, splittrare. Den som kastar sig mellan två för att skilja dem åt. Det är hans mål att skilja oss människor från Gud. Det är det hela tiden han arbetar för. Och skilja oss från Bibeln, från Guds ord. Han förtalar Gud. Det är han bra på. Han anklagar oss. Skulle Gud ha sagt? Sår du tvivel på Guds godhet? Sår du tvivel på att Gud verkligen vill förlåta? Och så lockar han. Ni blir som Gud om ni gör som jag säger. Så här blir ni gudar. Och när människan har gått på den där lögnen, då kommer anklagelserna. Du duger inte. Gud vill inte ha med dig att göra. Ja, vi känner nog igen det där. Chata på hebreiska betyder synd. Om man tar de gammal hebreiska bokstäverna, som ju alla var bilder och beskrev någonting, som jag har på det här pappret här, som inte kanske många kan se, ni kan gärna titta efteråt. Men om man tar de här, varje bokstav, och tar en betydelse av varje bokstav, då kan man få meningen att bli separerad av ormen. Från offret eller ledaren på korset. Det är alltså ordet synd. Och det är ju ganska märkligt. Men jag vänder på den, så kan vi också jämföra med ordet Elohim. Som ju står för Gud. Eller det vi kallar treenigheten. För det är både Fadern, Son och den helige Ande. Och tar vi ordet Gud. Då får vi fram ledaren eller offret. Lär nåd. Och ger fullhet i liv. Det var underbart. Det är värt ett halleluja. Ja, antikrists ande. Anti, emot eller istället för Kristus. Antikrists ande vill ju splittra Guds verk. Han är ju en splittrare, som jag sa. Det är därför också maktmänniskor, experter på att splittra. För att vinna på det. Sätta in kilar mellan andra, gärna mellan vänner. Om ni har sett en maktmänniska på nära håll, så vet ni det. Men det värsta scenariot som kan hända, det är när människor är eniga i sitt uppror mot Gud. Då måste Gud splittra. Och det gjorde han ju med Babels torn. Och vi kan se idag att globalismen med den agendan är på god väg att upprepa det. Upproret mot Gud. Guds väg är den väg som Jesus gick. Det är ödmjukhetens och tjänandets väg. Och vi läser i första Petrus brev kapitel 5 och från vers 5. Versen innan där har Petrus skrivit om ödmjukhet och att inte uppträda som herrar, alltså kliva upp över andra. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Ordet står emot, att Gud står emot de högmodiga, det är ett väldigt starkt ord. Det betyder till och med, kan till och med betyda att Gud strider emot de högmodiga. Det är motsatsen till att han lägger allt till rätta. Nej, han arrangerar omständigheter emot den människan. Det beskrivs, kan man säga, i Jesaja 63 och vers 9 och 10. I all deras nöd var ingen verklig nöd, till hans ansiktes ängel frälste dem. Det är ju naturligtvis Yeshua eller Gud. I sin kärlek och medömkan återlöste han dem. Han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar. Men de var upproriska och bedrövade hans heligande. Därför blev han deras fiende. Han stred själv mot dem. Kan vi läsa det? Men vi har ett underbart löfte i Romarbrevet 8. Och vi läser vers 38-39. Därför att där har vi ett löfte och Guds eget ord på att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Om vi tillhör honom, vi vill tillhöra honom. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus ger oss sin frid, vi läste om det i början. Min frid ger jag er, inte den som världen ger. Min frid. Hans frid är bestående. Det är en evig frid. Ständigt levande, ständigt verksam. Han ger sin frid och han kallar oss in i en helig gemenskap. Vi ska se på de där orden lite närmare. Shalom, hebreiska. Och eirene eller iren på grekiska betyder ju frid, harmoni. Bitar som läggs på rätt plats. Det betyder också trygghet och helhet. Ordet iren på grekiska beskrivs att förena eller binda samman det som varit separerat. Och det är ju vad evangeliet handlar om. Att vi återfår gemenskapen med Gud. Och vi får en sann gemenskap i den helige ande med varandra. Vi läser att Gud är helig och vi ska vara heliga. Tredje Mosebok 20, vers 26. Till Israels folk var det då. Ni ska vara heliga inför mig, ty jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Så sa Herren. Det här citeras av Petrus i ett av hans brev. Det gäller också oss. Men hur uppfattar vi det här? Kadosh, helig, ren, avskild, hel. Det betyder att Gud helar våra brister. Han helar oss. Han helar vårt inre. I en trasig värld helar han en människa. Israels folk här, precis som med oss, så hade ju synden påverkat allting i deras liv. Och därför valde Gud att välja ut det här folket från början ju. Avskilja, för de skulle tillhöra honom. Så att Gud ensam kunde påverka och forma och fostra, befria och fylla med sin frid och kärlek. Precis det han vill göra med oss. Vi kan ta det här ordet som ett löfte. Ni ska vara heliga. Det är som att Gud säger, ni ska bli hela, för jag är hel. Underbart. Ni ska bli hela, för jag är hel. Det är också vad helighet och en helig gemenskap handlar om. Och det finns en definition på ordet helig. Det är grekiska ordet för helig. Att ta något som är smutsigt, tvätta av det och ställa det åt sidan så att det är som nytt för ett helt annat och speciellt syfte. Ja, det kan man ju säga är vad Gud gör med oss. Och det här kan ske när vi överlåter vår vilja till Gud så att hans vilja får ske. Johannes 14 och vers 30, det läser jag från 1917 års översättning. Och det är Jesus som säger det här. Härefter talar jag inte mycket mer med er, till denna världens första kommer. Det här var ju innan, strax innan korsfästelsen. Så säger Jesus, i mig finns inget som hör honom till. I svenska folkbibeln står det, mot mig förmår han ingenting. Men tänk vilka starka ord. I mig finns inget som hör honom till. Och visst är det det som Gud vill göra i våra liv. Visst är det dit han vill föra oss. Det är frihet, det är befrielse. Det är läkedom, det är helande i vårt inre. För när vi frestas i Bibeln så är det inte Gud som frestar, utan det är vårt begär. Och vi kan väcka begären. Men vi får be om befrielse. Om rening. Och här är också Jesus vår försvarare, vår advokat. Precis som den helige ande. När vi anklagas av den onde, av Satan. För att tala klarspråk. Första Johannes kapitel 2, vers 1. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan. Det är samma ord, parakletos, som för den helige ande. Hjälpare, försvarsadvokat. En som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Jesus talar gott om dig. Han manar gott för dig. Han ber för dig. Står det i olika bibelverser. Det är också vad välsignelse kan betyda. Att tala gott om någon. Och välsignelse handlar ju egentligen om att Gud får föra oss in i den relation som han vill med honom. Vi är välsignade i Kristus, i Guds vilja och på Guds väg. Och så läser vi om den helige andes roll i detta. Johannes 16 och från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Sanningens ande, den helige ande. Förhärligar Jesus. Påminner om vad Jesus har sagt, kan vi läsa i Johannes 14. Anden inspirerar och leder oss. Han verkar i oss och genom oss. Det är som det står i Filipperbrevet 2 och 13. Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det betyder att vi kan sluta prestera. Vi kan istället be Gud att han förändrar. Och att han förändrar oss. Vidare så läser vi att han för oss in eller guidar oss in i hela sanningen. Och han förkunnar och, eller undervisar oss om vad som kommer att ske. Vad som kommer att ske. Ja, det första vi tänker på är väl naturligtvis det profetiska ordet, Bibelns profetier. Som vi ser idag, det är, vi kan kryssa av nästan. Det är så mycket som uppfylls hela tiden av det som Bibeln har förutsagt. Och Gud har förutsagt. Men också att anden visar för oss personligt. Han leder oss genom bibelordet, genom syner och drömmar kanske. Genom profetia och andra tilltal. Och leder oss in i det Gud vill. Och vi vet att Jesus bar all synd. Inget i honom tillhörde Satan. Han vann seger i allt för oss. Och det betyder att den helige ande leder dig in i varje seger som Jesus har vunnit för dig. Han leder dig in i varje seger som Jesus har vunnit för dig. Det betyder inte att vägen alltid är lätt. Den kan vara både smal och svår och trång och dyster. Men du är aldrig ensam. Jesus går före. Du är tillsammans med honom. Och han har alltid en väg framåt. Han för dig in i hela sanningen. Och till sist vill jag läsa första Johannes brev kapitel 1 och vers 7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Det är samma ord som för den helige ande. Vi är jämlika. Vi är på samma nivå. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu Kristi, hans sons blod, renar oss från all synd.